Alltså hej, jag heter Nene Cherry. Jag är Nene Cherry och jag är hemma hos Fredrik Strage och vi ska hänga lite och prata om ditt och datt, eller hur?
Ja, välkommen hit Nene Cherry.
Tack.
Äntligen.
Ja, men det är jättetrevligt att vara här hemma hos dig.
Du har inte varit i Stockholm på ett tag, eller?
Jag var här faktiskt senast i november. När det var den här förläggningsgalan, vad heter den? Förläggning. Jag gav ett pris, hederspris till Robin mot slutet på november. Det var sista gången jag var här, men som sagt var jag inte varit här så ofta som jag skulle velat på grund av den här pågående pandemin.
Och Robin är med på den skiva som du är aktuell med, The Versions, som är en hyllningsskiva till dig själv.
om man kan kalla det en hyllningsskiva. Jag kände mer bara att det var liksom handlade mer om att lite att det var en personlig dröm såklart. Att man tänker så här att det kom fram faktiskt när det var 30-årsjubileum för Roll Like Sushi. Så hade jag och mitt gäng liksom en idé om att vad roligt, istället för att man bara släpper liksom de här gamla låtarna, att vi kanske ber några sådär som man tycker om jättemycket, om de vill göra sin tagning på de här låtarna, göra om dem. Så för mig var det liksom, handlar inte så mycket om att det liksom var en hyllning, mer att, för det låter väldigt egotrippat, mer sådär att det är så, jag älskar just den biten i musiken som på något sätt lever för evigt. Där man konstant kan liksom lägga till och göra om och göra sin egen take på en låt. Så för mig var det mer liksom fantastiskt att kunna välja bland alla de här fantastiska kvinnorna som jag älskar. Eller välja. Alltså att jag bad ett gäng kvinnor som jag tycker är jätteinspirerande om de ville göra någonting, och typ alla ville. Så att det var liksom en total ära och lite sådär en dröm.
Och du var med, förutom Robin, Mapei, Kelsey Lou, ja. Jamila Woods, Green Tea Peng, Sinabo C från Sverige.
Sudan Archives.
Precis, och elektroproducenten Honey Dijon.
Ja, och Anoni, före detta Anthony.
Och Tyson, din dotter.
Och Tyson, alltså även känns som dotter. Det var nästan det största att hon ville.
Jag läste i The Guardian, de kallade henne för The Low-Key Daughter of Nene Cherry.
Ja.
Till skillnad då från Mabel, som din andra dotter, som är mindre low-key, antar jag.
Ja, lite mindre low-key. Men hon är också liksom low-key på sitt eget sätt. Och sen har jag ju en till dotter som är äldre, Naima. Som håller på också med musik och konst. Mer experimental, liksom avantgarde musik.
Men de flesta av de här artisterna som tolkar dig är betydligt yngre än du. Var det viktigt att hitta en ny generation? Eller?
Nej, men absolut. Att det liksom, för att det blir liksom någonting annat när man ger facklan till någon som inte riktigt var där. När det skedde första gången. Jag tror att det liksom blir mer intressant. Det kändes jättefint och viktigt. Och sen också att den här känslan att vi, jag menar, att man är från liksom olika håll och att man är olika åldrar, men att vi också får, liksom att vi har ett utbyte.
Fick du in några bidrag som du ratade?
Men det enda som inte riktigt funkade var Christine and the Queens hade försökt att göra en version på Manchild som inte riktigt funkade. Men jag tror att hen själv hade liksom försökt. Och det är ju också en svår grej ibland. Även när om det liksom är någonting man verkligen vill göra, att hitta sin egen dialog i en sång. Så jag tror att hon hade försökt, hen hade försökt, men det, alltså, det blev ingenting. Och det vet jag själv. Jag har också gjort, jag menar, försökt ge mig in på grejer ibland. Man liksom har haft stora förhoppningar och så bara. Jag vet, jag gjorde till exempel när vi gjorde Under My Skin. Den blev ju bra till slut.
Det var den som gjorde för att samla in pengar till AIDS-forskning.
Ja, precis. Mm. Och då hade vi fått... då var det ju Noel Coward. Är det Noel? I've got you. Yeah. Alla låtarna var Noel Coward-låtar. Och vi hoppade liksom på Under My Skin och ville verkligen göra den. Men alltså, det var jättesvårt att hitta dit. Och det var lite så här efter 2 eller 3 dagar. Vi gjorde låten med Baby Bam från Jungle Brothers. Och så började han bara slå in en bit. Och så började jag bara sjunga någonting. Och så satt det där helt plötsligt. Men vi var nog nästan på väg att ge upp faktiskt. Så det var den enda låten som, om vi går tillbaka nu till The Virgins. Som liksom inte kom med. Men alla andra bidrag har bara varit så där. Man har bara hoppat omkring hemma när man har lyssnat.
Och den första låten som släpptes från albumet var Robbians Buffalo Stance.
Ja.
Jag har alltid tänkt att det är din absolut mest populära låt. Men sen kollade jag på antalet Spotify-lyssningar och upptäckte att Woman är nästan dubbelt så populär.
Är det så?
I antal streams på Spotify.
Wow. Det visste inte jag faktiskt. För att Buffalo Stance är ändå den som... Antingen Buffalo Stance eller 7 Seconds är ju liksom de låtarna som folk mest vill prata om. Eller sådär, kommer ihåg. Eller när man springer ihop med någon på gatan eller sådär. När någon har någonting att säga.
Men Woman är en riktig powerballad. Man ska inte underskatta kraften i sådana.
Ja, men det visste inte jag. Det är kul att höra. Men... Buffalo Stance, Robin var nog den som jag frågade först faktiskt. Jag blev så otroligt glad när hon ville, att när hon kände att hon ville och att hon kunde göra om den. Och sen tror jag att, eller göra om den, alltså göra den på nytt. hon var, tror jag också hade väl sådär, ville jobba med Dev Hynes, hade haft det lite på huvudet, så att det blev liksom också en att hon, liksom att det, vad heter det, läge för henne att testa någonting med honom. Och sen hade hon den här idén att Mapei skulle vara med, och det kändes ju också så här helt rätt. Och jag har inte varit så involverad alls egentligen i att liksom styra och ställa eller velat veta vad folk håller på med. Det har bara varit fantastiskt och bara så här, för mig har det bara varit viktigt att alla har känt sådär att de kan köra på helt fritt.
Det är lite som att vara med Så Mycket Bättre, men ändå ha hyfsad kontroll över vad folk gör med ens verk.
Ja men jag är inte så, precis, det är liksom... jag känner inte alls att jag behövde ha kontroll, utan för mig var det mer så att man bara, jag ville bara känna att alla kände en frihet och att de faktiskt fick gå loss och liksom göra vad de ville.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, men då tycker jag att vi spelar en låt, eller hur? Och den här första låten är med Boys Noize och Kelsey Lu, som jag absolut också så här helhjärtat älskar, är med på den här låten, och den heter Love and Validation.
Ja. Jag har lyssnat lite på Boys Noize, är någon tysk-iransk teknoproducent. Han har remixat Depeche Mode en gång, tror jag.
Ja, men de har liksom ett mäktigt sound. Verkligen.
Jag såg precis Amadou, Jakob Fruséns film om din pappa, Amadou Dja. Som även är pappa till, ja, till Tio.
Cherno,
ja.
Amanda, Mikhailo.
Och hur många syskon är ni?
Vi är nio.
Nio syskon?
Ja, det kom till. Alltså, inte nyfödd, men som 30-åring tror jag var. Salim, som bor i Sierra Leone, som vi har inte lärt känna honom förrän precis innan Amadou dog, tror jag. Om jag nu har allting rakt. Så först, då var vi, innan dess var vi åtta och nu är vi nio.
Filmen visar hur han flyttar in på ett äldreboende för att han har fått Alzheimer. Mm. Han är väldigt gammal. Och det finns en scen då hans gamla medmusiker i hans highlife-orkester kommer till ålderdomshemmet och spelar. Och du ser hur han plötsligt fylls med liv. Mm. Han ställer sig upp och sjunger och dansar. Och jag har aldrig sett någon scen när någon person väcks ur någon sorts slummer av musik på det sättet.
Nej, men det är så vackert. För att man ser ju verkligen där att allting sitter där. Att det finns där informationen någonstans inombords. Liksom i hjärna och hjärta. Och han kunde ju spela. Jag menar liksom och hålla rytmerna perfekt. Och jag vet dagen innan han dog så hade han liksom varit uppe och försökt dansa med sjuksköterskorna på boendet där han var. Men det sägs ju liksom att musik är ju liksom ett fantastiskt sätt att kommunicera och för liksom människor som har typ Alzheimers eller heter det dementia, vad säger man, att liksom att musik är otroligt läkande, men det vet vi ju liksom allihopa. Det känner jag menar att jag vet inte vem jag hade varit eller var jag hade varit om jag liksom inte hade haft musiken. Och då menar jag inte bara musiken som man gör, musiken som man har spelat, men musiken som vi lever med dagligen, som liksom, men det finns alltså uttrycket och liksom läkningen som man får genom musiken, det är ju liksom i ådrarna. Det går ju liksom förbi det här på något sätt att man behöver tänka på vad man gör, utan det är liksom någon så här direkt sändning.
Men din pappa skulle inte bli musiker. Han flyttade till London för att plugga först.
Först reste han faktiskt till staterna, och sen, jag vet inte riktigt hur länge han var där faktiskt, men sen var han i London i 2 år tror jag, och flyttade. Han var ju liksom ett geni, både matte och liksom, han skulle utbilda sig till ingenjör, och tanken var ju liksom att han skulle flytta hem eller åka hem sen och nej, men du vet, bygga vägar eller sådär, dra vatten liksom ut på landsbygden och vara en del av den utvecklingen i alla fall. Men han fann musiken och musiken fann honom. Jag menar, han hade väl redan musiken i sig, såklart.
Och han fann Sverige.
Och sen kom 2 år i England och sen kom han till Sverige. Och det var ju liksom början på 60-talet. Och det var ju så mycket som pågick kulturellt och liksom i musik, jazz. Många till exempel som kom hit för att studera. Men som liksom som hade med sig alla möjliga liksom influenser. Så att han, ja.
Du är äldst av hans 9 barn.
Jag kom först.
Du kom först, ja. Precis. Och din mamma är Moki som är Moki. Textilkonstnär.
Ja. Ja, men hon är lite, inte bara textiler. Hon jobbar med allt. Mot slutet på sitt liv så gjorde hon mycket collage-konst. Men precis mot slutet så hade hon liksom gått tillbaka och jobbat med textil.
Till 10 säger så här i filmen om din pappa. Han hade inga missbruk alls, förutom kvinnor. Det är det som har stökat till vår uppväxt. Hur kändes det när det dök upp nya syskon?
Alltså jag hade faktiskt ett samtal med Amadou där jag blev lite sådär, inte mamma, men sträng. Och bara sa att alltså, vi måste få veta vem våra syskon är. För att då hade jag en, så här var det. Jag hade en kompis som jobbade på ett dagis. Och en dag när mamman skulle hämta upp en av hennes barn som hon tog hand om. Så säger mamman någonting om pappan, Amadou Dja. Och då är hon så här. Okej, det här barnet som jag tar hand om är hennes bror. Så hon berättade för mig om Mikhailo. Så då sa jag faktiskt, jag sa till Amadou så där ordentligt att vi måste, liksom, stöket är ditt. Det får du faktiskt ta hand om. Det är inte...
När var det här?
Nej, men alltså jag var kanske inte vuxen. Jag kanske trodde jag var vuxen, men det var jag nog inte. Nej, men alltså det var... Jag vet inte vad det är för åldersskillnad på oss, men jag kanske var 18, 19 någonting. Mikhail gick på dagis. Eller något sånt. Jag vet inte om Naima kan ha varit född, för mitt äldsta barn ska ju fylla 40 nu. I oktober. Svårt att fatta. Men, och det var ju inte såklart bara jag som skapade någon förändring, men jag tror att också det som sker är liksom efterhand som alla blir äldre så kan man ju liksom ta tag i sina förhållanden själv. Men jag menar, Amadou var ju, det var ju liksom kanske stökigt, och jag vet ibland när man var omkring honom så kunde man verkligen känna att han hade, jag menar, ett ton på ryggen, att han liksom var stressad. Men han älskade liksom alla sina barn helhjärtat och hade liksom en otrolig stolthet för alla oss som var absolut total.
Tio, berätta lite om vilket intryck du gjorde på henne när ni skulle åka till Sierra Leone tillsammans. Var det 1979 eller någonting, och du dyker upp på Heathrow och har illorange hår och skinnjacka och är stenhård punkare.
Jag hade på mig, vi träffades på Kastrup. Jag hade flugit från New York själv. Jag kommer ihåg att 2 dagar innan hade jag varit ute på CBGBs och tittat på liksom XTC och var så här inne i ja, men du vet hur man är, en intensiv liksom tonårsgrej, hur det är. Hela världen. Alltså mina kompisar, jag ville inte resa. Och min mamma var så här, du måste åka på den här resan. Det är liksom en av de viktigaste sakerna du kommer att göra i ditt liv. Hon hade rätt. Så hon skickade med mig, hon köpte mig. Vi hade ju liksom väldigt dåligt med pengar på den tiden. Men hon köpte en splitter ny Canon kamera. Och en massa film, för liksom diabildsfilm. Kodachrome, kind of så här. Och jag hade på mig precis läderstövlar, armébyxor och en Clash t-shirt och en läderjacka och rött hår. Jag kom till Kastrup först, inväntade Mylen, Tjärno till Tio och sen reste vi vidare först till Nigeria där vi var i kanske 10 dagar. Sen åkte vi till Ghana, sen åkte vi till Sierra Leone. Och min mamma hade rätt, alltså det var en av de viktigaste resorna jag har gjort i mitt liv. För jag behövde, vi behövde alla komma dit och liksom komma nära den delen av oss själva. Render your art and not your garments. The truth is there for who have eyes to see. Alltså Treats and Rights, Johnny Osborne. Det är en sån här låt som bara, jag får nästan hjärtstillestånd. Det är så vackert, poetiskt och texten är, jag menar, fortfarande, speciellt nu med allt som händer i världen, så kraftfull. Så vi kör. Children say a little prayer every night before you go to sleep, 'cause tomorrow is promised to no one. When you think it's peace and safety, Lord, it could be. Jag läste en lång artikel i The Guardian om hur viktig du varit för brittisk rap. Ja.
Lång text, väldigt intressant. Och ingenstans i texten nämndes att du var svensk. Det här var bara för några år sedan. Och då kom jag att tänka på när jag började lyssna på dig. Jag bodde i Frankrike 1990. Och jag försökte förklara för mina kompisar i Frankrike att Nana Cherry, hon är faktiskt svensk. Och de sa, eller hur?
Ingen trodde.
Nej, ingen trodde på det.
Jag tror ganska många engelsmän verkar liksom tro att jag är från staterna.
Även Robin tror jag nämnde någonstans att hon faktiskt inte fattade att du var svensk när hon upptäckte det.
Precis. Hon sa det till mig ganska nyligen faktiskt, att hon blev så himla överraskad men också väldigt glad när hon liksom fattade att jag var svensk.
Jag minns en del artiklar som skrevs i Sverige om att ja, hon heter faktiskt inte Nana Cherry på riktigt. Hon heter Marianne Karlsson. Lite förnumstigt.
Eller hur? Och det var liksom så här, kom inte hit här nu och tro att vi liksom...
men blev folk sura för att du inte viftade med den blågula fanan mer när du gjorde utlandskarriär?
Kanske en del. Lite grann, men jag tror just det här att för jag menar, när jag tittar till exempel, för jag heter ju Karlsson, alltså i mitt pass har jag kvar Karlsson Don, som jag växte upp med, min styvpappa, han adopterade ju aldrig mig. Så att Cherry blev ju bara så här, det hängde ju liksom bara på. Så när jag tittar på mina, nyligen var jag uppe på vinden i vårt hus och hittade lite så här gamla skolböcker. Och då har jag liksom skrivit Nene Cherry på framsidan i den där lilla ringen i mitten på. Det vet, de här anteckningsböckerna, skolböckerna. Så att det blev ju bara liksom automatiskt att jag kallades för Nene Cherry. Jag har alltid hetat Nene. Amadou gav mig det namnet. Hans mamma hette Nene. Men jag tror att det var ju lite det här att de ville ju liksom att det skulle... Nej, men liksom att jag hade tagit ett namn. Och att jag egentligen bara var, eller bara, men att jag egentligen liksom hette Marianne Karlsson. Jag hör liksom, min mormor hette Marianne, jag har aldrig kallats för Marianne.
Hur blev din mamma Mocky ihop med Don Cherry, jazzmusikern?
De träffades här i Stockholm. Han kom hit 1963, 2 gånger tror jag. en gång med... Ja, det spelar ingen roll. Ska inte jag försöka vara smart och låtsas att jag kommer ihåg? Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag vet att han var här med Archie Shepp. Alltså han spelade här två gånger. De träffades i 63. Och jag tror att i 63 när min mamma väntade mig så hade de ett ganska speciellt möte. Och sen när han kom tillbaka... i mitten någon gång på 64, då var jag född. Och då tror jag att de liksom bestämde sig för att de ville ses igen. Och de reste och kom tillbaka sen, kanske mot slutet på, jag tror jag kanske var 6, 7, 8 månader någonting. Och stannade här i Stockholm med oss. Och sen... That's it.
Flyttade han med till Tågarp sen?
Absolut. De köpte Tågarp tillsammans. Så vi hade en period där vi hade en lägenhet i Gamla stan som tog slut när liksom allt skulle renoveras och sådär. Så vi packade ihop våra grejer och reste. Vi reste ju ganska mycket. Hade en buss. Jag tror vi låste in våra saker i förråd hos Gunilla Axén, en familjevän i... Marie Fred, pianot, sådär. Och större saker. Så vi reste en period och bodde i staterna. Vi var ju där liksom med jämna mellanrum. Och 1970 så bestämde sig Don och Mocky att de ville köpa ett hem. Och helst en gammal skola. För att liksom... så att vi kunde växa upp på landet. De ville liksom ha trädgård och en kreativ frihet att liksom ha en plats där liksom allting kunde ske. Så då köpte vi en skola i Göingetrakterna i Skåne. Där är jag uppvuxen faktiskt. Mycket mer än här.
Liksom. Men du var barn på skånska landsbygden och sen fick du bli tonåring på Manhattan. Hur var den kontrasten?
Alltså, jag var barn på skånska landsbygden och det var fantastiskt. Jag menar, jag är så otroligt tacksam att de valde den platsen och att det var där vi växte upp. För att det är lite speciellt just där omkring Hässleholm där vi är. Det var lite så här, inte borttappat, det skulle jag absolut, men liksom lite så där, det är inte... Kivik och liksom Österlen, utan det är liksom lite sådär gammaldags och liksom bara har fått vara i fred. Men vi reste ju med jämna mellanrum till exempel till New York även innan jag blev tonåring, så vi hade ju alltid liksom några fingrar där, liksom en liten. Men när jag lämnade mitt högstadie i åttan och tyvärr så gick jag aldrig tillbaka till skolan och kom liksom till New York och hittade en puls där som jag tror att jag behövde, för att jag älskar verkligen där jag kommer ifrån, men jag tror att jag vantrivdes som tonåring och började bara liksom flyta in i, jag skulle inte säga att det var så dramatiskt, det var ju ganska vanligt så här tonårs häng med folk, men liksom jag hittade punken till exempel och fick liksom en plats där jag bara kunde börja vara mig själv på ett annat sätt, för jag tror jag kände en otrolig press där att liksom passa in med allting och alla.
Men du blev punkare under en resa till London, och var där du
under en natt typ.
En natt bara. Vad var det som hände den natten?
Vi bodde hos familjevänner, Lee Blake, som hade bott i vårt hus i New York. 1977 så skaffade min familj en permanent bostad i New York. Ett loft. Det hade vi fram till liksom 2000. Mocky dog 2009-2011. Lee Blake hade bott en period nere med våra grannar som var Tina och Chris från Talking Heads. Och då var hon tydligen någon journalist, jag vet inte. Lee Blake är bara så här, the best blagger. Hon har liksom tagit sig fram. Hon började som Keith Moons barnflicka. Hon bara hade
Keith
stått...
Moons barnflicka, ja, vilket
precis.
Jobb.
Så att hon är, precis, hon är så här en kvinna som man liksom bara har tagit sig runt på med sin karaktär typ. Så hon hade flyttat tillbaka till London. Så vi bodde där på väg mellan, vi tog färja som gick då mellan Göteborg och Harwich, som var en sån här booze cruise, du vet, alla åkte, många skulle titta på fotboll. Anyway, så vi var där i 2 dagar för att sedan ta Freddie Laker flyg som var så här tidigt charter, lite Ryanair-stil som flög mellan London och New York. Och de, Lee och hennes kompis som också hette Lee, de var liksom typ lite ganska punkiga. Den ena hade svart hår, Lee hade blont hår, de hade svarta kläder. Vi gick ner till Kings Road och liksom skulle titta på Public Image som skulle spela sitt första gig, men det blev inställt. Men jag bara påverkades av liksom hela energin och sen... Kvällen innan vi skulle åka så sa Li, då hade vi suttit och lyssnat på liksom deras lilla skivspelare på UK Subs och vad det nu var för någonting som flöt omkring då. Och då ville hon färga håret på mig. Eller så här, jag har lite crazy color, liksom det tvättas ut. Så då körde vi in Fire och det tog jättebra. Det såg... kändes jätteskönt på min liksom, jag hade en afro typ och den var illröd, så det var min första ingång i den lilla tiden i påken liksom.
Och sen kom du tillbaka till New York och började hänga på Mud Club som var stora punkklubban i början av 80-talet.
Och speciellt mycket faktiskt på Tier 3 som var lite mer hemmatrevligt och lite mindre. Det var ganska många så här diviga typer som hängde omkring på Mud Club faktiskt. Men Tier 3 var så här super speciellt. Och just så här band som The Bad Brains, svart punkband som är från Washington DC, brukade spela där ofta. Och det var en väldigt så här, skönt blandad miljö och de spelade liksom. Och det var ju den tiden, det var ju lite så här post-punk. Så... de spelade också mycket reggae-låtar och mycket så här Althea and Donna, Uptown, Top Ranking. Jag hängde mycket med en kompis då som var, jag tror att hon var typ 13, Natasha. Hon dotter till Jerry Harrison från Talking Heads. Jag var 15 kanske. Ja, 15.
Hade du falsk lägg eller kom du in?
Nej, de bara släppte in oss. De tyckte liksom att... vi adderade någonting och vi såg väl kanske lite äldre ut än vad vi var. Men jag menar, när jag ser bilder på mig själv nu så jag menar, jag såg ju absolut inte ut som att jag var myndig. Jag menar, man tyckte ju man såg större ut än vad man var typ.
Och det här var ju samtidigt som hiphopen kom igång ordentligt. Hur upptäckte du den musiken?
Men jag tror liksom att som med punken att hiphopen kom ju liksom från, det låter kanske lite mesigt, men liksom från gatorna. Det är liksom där man var. Jag upptäckte den för att det liksom var överallt. Och att genast så kände jag en liksom tillhörighet. Och jag tror liksom att mycket av, om man säger musik, jag menar punken var ju liksom, även fast alla, jag tror just på den tiden där jag kom in, då hade alla börjat lyssna på all möjlig musik. Och att det var liksom på, lite på gränsen av att det liksom inte var slut. Men det var liksom new wave och sådär. Men det var ju också väldigt mycket liksom vit musik. Och jag tror att... jag älskade ju såklart mina X-Ray Specs och jag menar Clash och jag var ju, fick ju sån liksom attityden och energin var fantastisk, men liksom med hiphopen så känner man också så här att okej, men det här är också jag.
Det här är en låt som jag vet gjorde starkt intryck på dig. Tanya Sweet Tea Winley med Vicious Rap 1980.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså jag tror att jag har ju fått så mycket från de tjejerna som var omkring då, som Tanya Sweet Tea Winley.
Hon blev MC ju inte direkt en stjärna, kan man väl inte
Nej.
Direkt påstå.
Och jag hittade den här skivan.
MC Light fick ju lite hits i alla fall, men Sweet Tea var...
Raw as hell. Och det är ju det som är så vackert och liksom sexigt och inspirerande. Jag menar, fortfarande när jag hör den här låten så blir jag helt knasig. Och den hittade jag lite sådär, bara som man gjorde då på den tiden. Bara gick in någonstans för att köpa lite skivor på 34 gatan tror jag var. På längst uppe vid 8 avenyn så fanns det en affär som sålde lite sådana här heta hiphop 12-er. Och då var den där på väggen. Vitt omslag. Vicious Rap, Sweet Tea. Jag bara, en tjej. Okej, let's go. Tog hem den där och liksom fick väldigt mycket hopp. Bara så här, shit, det här är liksom... Och,
såg du henne live någon gång?
Nej, såg henne inte. Roxanne Shanté var ju också en sån här röst som man liksom bara... Det bara går in och tar tag i en. Så att, men hela den perioden när man, och jag var ju liksom inte ute så mycket i Harlem och Bronx. Det var ju mer när hela vågen började liksom komma ner downtown på Hurras och vad nu alla spelar. Men jag såg ju alla de här liksom Afrika Bambaataa jättetidigt, Funky 4 plus 1.
Var du på sådana gatufester då? På,
ja, men när mest någon baxade dit ett soundsystem? Ja, men någon gång just där under några broar. Men mest faktiskt på klubbarna. Till exempel var första kvällen på Roxy. Och då var det ju Africa Islam som spelade skivor. Och,
det är liksom. Fint hur du sen kom tillbaka till Stockholm och berättade om allt det här nya med rap och hiphop för dina småsyskon till 10 år. Chino sen i sin tur blir en av Sveriges främsta breakdansare och hiphopproducenter.
Och liksom en pionjär i the rhyming. Jag menar, han var liksom supertung, så bra. Och en fantastisk breakdansare. Jag kommer ihåg när han hade kommit igång och så kom han 80-10. Jag tror Mylen... Jag tror de skulle kanske varit i Halmstad och hälsat på hennes familj. Och kom till oss i Tågarp och han liksom bara började köra in i storskolan. Dansade, det var så fint. Verkligen hade det. Ja, men nu ska vi lyssna på Bobby Womack, Cross 110th Street. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right, trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. And I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do.
Jag får bilden av Pam Grier på en flygplats. Inledningsscenen till Jackie Brown. Hon står på ett sånt där rullande band. Och sen kommer hon på att hon är försenad. Så hon går snabbare och snabbare. Och till slut så springer hon. För att hinna fram till gaten där hon ska ta emot alla passagerare.
Så tungt. Och sen jag ser faktiskt scenen precis. Sista scenen i filmen. När hon sätter på, kör in kassettet i. När hon kör. Typ i en tunnel. Sätter på låten. Men plus, alltså jag får en massa andra bilder av New York med den här låten som är alltså liksom absoluta intryck från just den tiden när vi var där mycket, jag och Iglar som barn på 70-talet. Det var liksom en helt annan stad än nu.
Men 110th Street är Harlem.
Harlem, ja.
Det är där det börjar?
Ja, precis. Ovanför Spanish Harlem. På East Harlem precis börjar ungefär 109 gatan.
Hur träffade du din man Cameron McVeigh?
Vi träffades faktiskt på Heathrow. Det var ju ganska märkligt att vi inte kände varandra. Att vi aldrig hade träffats till den dagen vi träffades. För vi hade ganska många gemensamma vänner. Plus att vi brukar gå till en tjubin, typ en olaglig reggae-klubb. Som inte var så stor. Jag menar, ofta så var vi där samtidigt tydligen.
Vilket år träffades ni?
Vi träffades 1984. Och då skulle vi, jag och en annan tjej som heter Ari Ashley, en fotograf. Och typ alla Buffaloes, Buffalo-gänget, Ray Petrie, Mark LeBon, James LeBon, jag tror de var 13 stycken, och så oss två. Vi skulle åka då till Japan och var typ modeller för Takeo Kikuchi som ville göra någon typ av, ja men du vet, så här lite gala med folk från liksom London, och han hade the breakdance crew från där från LA, från the movie Breakdance. Så det var ballettdans, liksom en LA någon ballettgrupp som var där. Jag menar, det var liksom en hel mängd folk i alla fall. Vi skulle åka till Tokyo på den här dagen, och när jag kommer in för att checka in så står Cam där så, och såg typ cool ut med så här cowboyhatt och hängselbrallor och bara. Så jag tänkte, och jag tror att jag kände mig väl ganska, kanske inte, men lite så här nervös. Jag tänkte, ska jag liksom åka iväg? Hade Naima var 2 år, så det var ju första gången. Jag reste ifrån henne i typ, vad det nu var, 10 dagar. Och kände liksom ingen direkt väl där, du vet. Så jag gick bara upp till Cam och började snacka med honom. Och the rest is history.
Ni har varit tillsammans i nästan 40 år.
Helt sinnessjukt.
Är det något slags undermedvetet uppror mot sin pappa? Att det är det mest punkiga anti du kan göra, att vi tillsammans med samma man i 40 år.
Du som aldrig ger upp. Ja, kanske det är du. Det har jag såklart inte tänkt på helt öppet, men kanske.
Cameron var med i ett band som heter Morgan McVeigh.
Precis.
Och det var deras hit Looking Good Diving, på vars B-sida du rappade lite. Och den rappen blev som Buffalo Stance tack vare Tim Simenon, alias Bomb the Bass. Han hörde den och bestämde sig för att han ville göra något med den.
Ja, så han hörde den, tror jag, genom Jamie Morgan, som Cameron hade Morgan McVeigh med. Och jag menar ganska ofta, just speciellt om man tänker på så här gamla reggae-singlar och sådär, så hade man ju ofta liksom a version on the backside. Ibland var det bara instrumentalt, men ibland kunde det liksom vara någonting helt annat. Så idén var ju liksom att okej, vi gör någonting som svänger lite hårdare, tyckte de då, på B-sidan av våran singel Looking Good Diving. Så vi använde ju lite av till exempel det hade de i Looking Good Diving. Så Buffalo Stance växte ut från Looking Good Diving. Och sen så gjorde vi den. Den producerades av Nelly Hooper, som gjorde sen Soul to Soul, som var en del av The Wild Bunch, som sen blev Massive Attack. DJ Milo, som också var en del av det gänget, som sen flyttade till New York, whatever. I alla fall gjorde låten, och det var så här, okej, kul. Vi var ute och körde den på lite sån här liksom PAs, du vet, bara instrumental med liksom på klubbar och sånt runt i England.
När Morgan McVey uppträdde.
Ja, med Morgan McVey. Så kom jag, hoppade jag upp och gjorde min... Jag gjorde Buffalo Stance.
Du nämnde någonstans att ni gjorde ett gig i någon håla utanför Belfast.
Ja.
Som slutade i kalabalik. Vad hände då?
Det var några killar där som rasister. Som skrek. Som skrek liksom en massa... Gastade en massa skit. Åt mig.
Ja.
Och Cam tappade ju såklart skallen och bara hoppade ut. Hoppade av scenen. Och liksom började dunka någon kille i huvudet där.
Och du bara, men det, that's my man.
I don't know. I was probably like, let's get the fuck out of here. Nu liksom, det är slut. Vi måste åka. Det var ganska jobbigt. Jag sprang inte och gömde mig, utan jag tror jag stod kvar där liksom att, do you want something? Like, come
here. Du stod kvar i en Buffalo Stance.
Ja,
för det är ett sätt att stå. Det är det du syftar på.
Men det är väl liksom en pås, men om man skulle ta ner och bryta ner det på en kanske annan nivå, så skulle man kunna säga att det är också liksom en överlevnadsförmåga. Liksom så här att vi står kvar här, Buffalo Stance, it's like I'm not going anywhere.
Ungefär som Buffalo-indianerna.
Ja, liksom att vi är här och här förblir vi liksom. Jag välter inte, jag sjunker inte, även fast man gör det så.
Men kallade det Run DMC? När Run DMC stod med armarna
men
i kors och tittade...
Men Stance är ju liksom när man håller en pås lite grann.
Det man håller en pås, man fryser en pås.
Ja. Men jag tror om man skulle så här, på en filosofisk nivå, så kan man kanske tänka lite så att det också blir så här, att det handlar om att liksom sustain, I'm sustaining, så finnas, överleva.
Om man lyssnar på texten så verkar den handla om någon slags gatudrama, en hallick och hans prostituerade, ja. Men du rappar också om en gigolo.
Ja, men det är liksom, man får väl säga att det är, säger man metaforer på svenska?
Arr.
Att man liksom använder sig av, jag använder mig absolut, men said, who's that gigolo on the street with his hands in his pockets and his crocodile feet hanging off the curb, looking all disturbed as the boys from home. Så det är absolut liksom en teckning av ett liksom gatuliv. Men att i slutet så är liksom refrängen like, no money man is gonna win my love, like... I won't accept your pocket money or your jewels.
Jag blev så paff när jag läste texten efter att ha lyssnat på låten i decennier, så inser jag att du faktiskt rappar they were making noise manhandling toys.
Ah.
Alltså manhandle är då att hantera oaktsamt. Ah. Jag trodde alltid det var they were making noise Manhattan toys.
Right, okay. Men och, kanske du skulle ha gjort om den här Buffalo Stance och liksom manhandling toys, yeah. Så.
Och så mixar du amerikanska engelska med urbrittisk cockney nästan.
What is he like? Och det är min kompis Fat Tony som är en fantastisk karaktär.
Brittisk house DJ.
DJ. Och Fat Tony, vi brukade hänga mycket tillsammans, och speciellt då på ett ställe som heter The Wag Club. Och han kunde liksom stå med lillfingret i munnen och bara så här spåna runt på folk och liksom, what is he like? What is he like? Så när vi skulle bara fylla något litet hål där i Buffalo Stance, så kom det bara, när jag var där, stod framför micken, så kom jag bara, det var det som kom upp i huvudet liksom, Tony's, what is he like? Men som sagt var, låten, vi gjorde den och sen höll jag och Cam och Phil Chill, och vi höll på med liksom en skiva. Men Buffalo Stance var liksom inte riktigt inkluderad i den bilden, utan den, det hade vi redan gjort. Vi liksom var på andra vägar. Så ringer Tim Simonen en dag. Hi, it's Tim. Liksom, I've heard this song. Jag tror Jamie hade spelat det från honom. Oh, I really like it. Like, jag skulle jättegärna vilja göra om den. Vad tycker du? Och jag är lite så här, men det är kul så här. Ja, vi gör det. Då blev det så. Och sen är den där låten... blev ju en guldklimp liksom, som liksom började leva sitt liv innan man knappt hann med, så började liksom folk spela den på radio. Vi var ute på en liten miniturné faktiskt med Bomb the Base, där jag gjorde typ 3 låtar, och jag hade med mig en kille som en MC som heter Gilly G från Birmingham, som gjorde liksom some rapping and stuff. Och men det var roligt, efterhand som vi åkte runt i landet så kunde man liksom se på publiken att folk började känna igen Buffalo Stance när den kom på. Det var liksom en av 3 låtar, typ den sista. Fire, 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 fire. You know that I came for the liquor but I stayed for the party. Your soldier better stand tall, sign like them niggas in the army. And if I go to the back with a man, them never look for me. I got this shit handled, got these 2 shoes, niggas just bore me. I'm a high class. Ja, men det här är Carnage Kills från London, England. Och den här låten heter Vibes. Och faktiskt så var det en del av ett projekt som jag gör med en vän som heter Lyle, som heter Black Trans Project. Det var en liten EP som vi gjorde för att liksom samla in pengar för the black trans community, konstnärer och de som är med på skivan. Jag älskar den här låten. This is Carnage Kills. You know that I came for the vibes. If he chatting to niggas, he couldn't be chatting to me. See, when I'm talking, my niggas, they gotta agree. See that I'm winning, I knew they would get up and flee. I'm a real pretty boy, don't like company. I'm a 10 with a pen, don't try come for me. I won't tell them again.
Det är fascinerande hur hiphopen som i många år var så fruktansvärt maskulin och borderline homofobisk liksom har bara exploderat av massa olika queer-artister.
Visst är det underbart?
Ja, det är härligt. En grej som förvånar mig också, att många av dem är paradoxalt nog de som låter mest så här, traditionellt hiphop-aktiga också. Medan de större rapartisterna blir som Drake, att de, ja, men de rappar inte. Nej. Det är någon sorts autotunad sång bara. Men om du vill ha så här gammaldags old school rap, då går du till väldigt ofta antingen kvinnliga rappare eller så här queer-rappare. Men det här var ju fantastiskt. Carnage Kills.
Carnage Kills, ja. And they are så bra och är alltså superproduktiv. Hen jobbar konstant. Men är liksom precis som du säger, det är lite så här old school, ganska hardcore, med liksom långt hår och har världens snyggaste ben. Och bär liksom klackar som jag aldrig skulle kunna ta mig fram i.
perks of being a drag queen.
Typ. Yeah, gorgeous.
Du nominerades för en amerikansk Grammy 1990, men Milli Vanilli vann istället.
Ja, de och sen tog min Grammy.
De tvingades lämna tillbaka sin Grammy.
Men varför fick inte jag den?
Nej, men exakt. Det var det eller jag tänkte hur? Komma till. Varför fick inte du den då?
Ja, men det är en skitbra fråga. Varför inte? Jag borde höra av mig till Grammys-gänget där. Jag såg faktiskt, för den ena killen dog, tror jag, eller hur? Så att, eller hur? Är det så?
Den ena begick
självmord
slash överdos.
Tragisk historia. Alltså hela grejen är supertragisk. För att jag tror att han som till slut tog livet av sig, han mådde skitdåligt. Jag tror han gjorde flera försök. Och blev väl mest stressad av liksom den här lögnen som de levde i. Men den andra killen har jag faktiskt sprungit ihop med ganska nyligen på Portobello omkring där jag bor. Jag sa ingenting. Jag var med Mabel faktiskt och sa, oh, that's the guy from Milli Vanilli.
Han har min Grammy.
The guy who stole my Grammy. He doesn't have the Grammy anymore. Yeah.
Hade du kunnat bli ännu större i USA om ni hade fiaskat med er för radiostationer? Du nämnde någonstans att du sa så här: it was common knowledge that you go to the radio stations and just pay the heads with coke and hookers to get them to play a record.
Ja, alltså
var det så illa,
men
alltså?
Jag kom väl in lite, det var ju absolut kanske inte som liksom på 70-talet då, men alltså min sån här radio promo kille som jag jobbade med då, han berättar ju alla möjliga liksom knasiga historier om man bara så här rulla in med en väska med liksom en 8-ball och så typ 12 på dagen och så vidare och så vidare. Nej, men jag tror att Amerika är ju liksom, det var ju liksom en another beast, om man säger så. Och för att verkligen bryta Amerika, men på den tiden innan liksom internet och Instagram, och då var det ju mycket mer så att man verkligen fick ägna en otrolig tid. Jag menar, som Igela gjorde ju verkligen det. Han reste runt och turnerade i liksom 3 år. Du vet, man slutar vid ena ändan så börjar man liksom om igen. Och jag var liksom inte, jag menar, vi bestämde oss ganska tidigt. Vi var ju där och liksom ägnade tid åt Buffalo Stance och gjorde en video med David Fincher för den här låten Heart som var på Rolex Sushi. Ja, men alltså, det gick inte alls bra. När vi så, alltså, det var ju inget fel med inspelningen utom att det var väldigt liksom Hollywood. Vi kom av planet från London, jag och Judy Blame och Cameron. Och
Judy Blame, din stylistan som du jobbade med då?
Och liksom Naima och Tyson och du vet, vi var ju liksom, rörde oss alltid i så där som en familj, i liksom en stor på ett familjesätt så där med barnvagnar och liksom, det var inte alls Hollywood. Och så skulle vi då åka i en bil direkt till att liksom träffa Brad the choreographer. Liksom gå igenom dance moves, and we were like, yo, wait a minute, I don't think so. Så hela den videon var liksom, jag vet inte om han hade gjort Vogue, Madonna då, men liksom det var väldigt stort, gigantiskt på något sätt. Det kändes helt knas.
Videon han gjorde till Madonnas Express Yourself var väl den dyraste hittills i världen eller någonting.
Ja.
Jag har kommit fram till en lyssnarfråga.
Aha.
Och inte från vilken lyssnare som helst, utan från en av de snälla kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Tack alla som gör det. Det är en lyssnare som heter Mattias Haley som skriver så här: tjena Nenne, för mig kommer du alltid vara den coolaste. Jag minns särskilt en skolresa till London och din debut snurrade oavbrutet. Tack för de minnena. Jag har mitt dollartecken kvar i en låda och det borde åka fram. Tror dock inte att jag kan bära det som snart 50-åring med din dignitet. Fråga. Hur var det att jobba med The?
Matt Johnson har jag inte sett på flera år, men han är en väldigt god vän och Det var fantastiskt. Han ringde, jag vet inte hur han hade fått mitt telefonnummer, och introducerade sig och liksom, I'm Matt Johnson from the där.
Och det här var på albumet Infected som kom redan 1986, så du var inte riktigt ett namn då?
Nej, inte alls, utan jag var i Rip Rig and Panic, eller kanske Float Up CP, som kom efter Rip Rig and Panic. Och han hade hört en utav våra låtar, och han ville göra en duett med någon, och kände väl liksom när han hörde vad det nu var i min röst att det kanske skulle funka bra. Så han fick kontakt, mitt nummer, vi fick kontakt. Han sa liksom, jättekul om du vill, ska vi ses? Jag tog bussen upp till honom vid något läge. Han bodde i norra London någonstans. Jag bodde i Fulham, söderut. Så det var en ganska lång bussresa. Och jag tror att vi blev ganska fulla. Han har ju nog slutat att dricka nu, men han var ganska vild. Så vi lyssnade, han spelade låten och så hängde vi. Och sen tror jag att vi drack några, liksom, a few vodkas och kom jättebra överens. Och sen spelade vi in låten, och Tim Pope gjorde videon som gjorde många... Han gjorde väl den här fantastiska Cure-videon där de är i garderoben.
Just det, Close to Me, när de garderoben som knuffas upp för stupet. Vi lyssnar på er duett, Slow Train to Dawn. Okay. I feel that beat of sweat to the small of your back from the neighboring neck, lighting it up with every drag upon my cigarette. Gammalt,
ja, men vad kul
samarbete med Dö.
Kul att höra den låten. Alltså, jag vet inte när jag lyssnade på den sist, men den svänger lite faktiskt.
Ett betydligt nyare samarbete som du har gjort, som jag har lyssnat besinningslöst mycket på, är Wherever You Go, låten du gjorde med Avalanches, australiska gruppen, som kom för 2 år sedan.
Ja, vad kul att du lyssnar på den.
Tillsammans med Jamie XX och Avalanches, som är, om det var en av de här låtarna som jag har alltid spelat när jag DJ-ed.
Det var lite för att gud, när var det? Vad spelade Australien för? Ja, men innan pandemin, whatever. Allting är innan pandemin. Och de kom till gigget som vi gjorde i Melbourne och frågade då om vi liksom skulle göra någonting, Avalanches. Och det tog sin lilla tid, men så småningom så kom det en låt som dunsade ner när vi faktiskt var nere i Skåne.
De är kända för att ta ganska lång tid på sig. De gjorde ett album år 2000 och sen gick det 16 år eller någonting.
Eller hur?
Uppföljaren kom.
Känner igen det där lite grann.
Men på tal om folk som tar lång tid på sig. Du anlitade Jeff Barrow från Portishead. Eller han hade inte ens portset då. För att scratcha på din skiva Homebrew. Jag minns när jag skulle skriva om portset första gången så berättade han att första gången han flög någonstans, då flög han till Tågarp.
Ja, just det.
För ni spelade in där.
Han kom med... Ja, men jag tror att han kom med en av de andra killarna från Porter's Head. Men precis, de flög till Köpenhamn och det var första gången så liksom han hade varit någonstans. Och vi, alltså grejen är att Cameron jobbade ju på Blue Lines första Massive Attack-skivan. Och Jeff Barrow var what was called the tea boy at Coach House Studios i Bristol.
Han gjorde te.
Han gjorde te och du vet, hjälpte till lite i studion och gav ett kassett, tror jag, till Daddy G.
Och bara
sa liksom att det här, ja, som sa liksom, han sa så här, det här är, jag gör också musik, liksom, lyssna. Och det här var ju liksom de första trådarna till Porter's Head-skivan. Så när vi sen åkte liksom flytta, för vi flyttade upp lite närmare Bristol när de skulle liksom göra färdigt Blue Lines. Så flyttade vi tillbaka till London. Och så började Jeff komma ner dit och använda studion och sådär. Så jag vet inte om han hade gjort någonting innan vi sen drog till Skåne för att liksom göra färdigt Homebrew. Det var kanske halva skivan.
Och han var med klar. På han scratchade, det var hans uppgift.
Ja, så han scratchade på Money Love. Men jag tror han... Jo, och sen faktiskt en av mina, om man kan säga så om sin egen musik, men en av mina favoritlåtar, så det var inte bara scratch, utan han gjorde musik. Den låten som heter Some Days, som har lite av samples eller omspelning av Moonlight Sonata. Det var från Jeff, faktiskt, den låten. Den första backing tracket, säger man. Ja.
Stämmer det att du håller på att skriva dina memoarer?
Det låter väldigt dramatiskt. ja, jag håller på att skriva en bok som inte är klar, men den börjar ta form. Och det har varit och är en ganska enorm resa, måste jag säga. Från att man liksom kan tänka så här, vad kommer jag ihåg egentligen? Till att man liksom går in i grejer och så helt plötsligt så återupplivar man liksom en hel konstig liten, kanske bara en upplevelse, en händelse, någonting. Till att man liksom kan nästan komma ihåg vad man hade på sig för strumpor eller för färg på trosorna, typ. Liksom.
Har du skrivit dagbok som du kan kolla med?
Alltså, jag har... mina dagböcker har alltid varit lite sådär... mer att jag bara har skrivit lite mer bara sådär från hjärtat eller från skallen. Jag har inte kanske varit så noga med att säga att jag är här och det här har hänt idag. Men jag har ju absolut... antecknat en del. Men mest så kände jag bara att jag liksom kom till en plats i livet där jag kände att jag var intresserad i att liksom dra lite i trådarna och tänka lite på liksom, hur har jag hamnat här egentligen? För att ibland till och med när människor som du kan fråga, ja, men hur gjorde du det och det eller varför? Så ibland har jag haft svårt för att säga att, ja, men det var på grund av att jag ville säga så här och så här. Utan det, för mig har det varit väldigt mycket att jag bara har rört mig i min tid och kanske att jag har varit på rätt tid och rätt plats i rätt tid. Och inte funderat så mycket. Jag menar, inte för att säga att, jag säger inte att jag liksom inte hade mycket att uttrycka, men att det var ganska mycket intuition och instinkt och liksom att såklart att man uttrycker, jag menar att det handlar om livet och hur man ser livet och intryck, men att det ändå, att jag liksom ändå kom till en plats där jag faktiskt kunde börja, jag ville liksom börja tänka lite på, ja, men hur blev det så egentligen och varför och
hur självutlämnande kommer det att vara?
Nej, men jag tycker liksom att vara ärlig är viktigt, men jag har inte så intresserad i att liksom slänga ut en massa...
Göra upp om gamla oförrätter.
Nej, men liksom, men precis, slänga ut en massa gröt sådär, utan... så att det är inte så mycket den och den sa det och det och liksom sen blev det så och så och den och den spydde i den hörnan liksom. men att det är väl liksom, ja, alltså en resa genom mitt liv.
Har du någon arbetstitel?
Än så långt som jag, ja, men jag vet inte om jag vill lägga ut den ännu. Jag har, den heter absolut någonting, boken. Men jag kan inte spara det.
Läser du många självbiografier och rockbiografier för att...
Nej.
Om andra? Nej.
Nej. Jag har nästan inte läst någonting på liksom den här tiden som jag har skrivit. Utan jag har bara försökt att skriva ganska ostört faktiskt. Jag skrev väldigt mycket när jag var... Vi spenderade 6 månader i Skåne i familjehemmet. Och det blev väldigt... fint. Ett bra ställe.
Du minns allting. Du är inte som... Jag minns när Keith Richards skulle skriva sin självbiografi, så var det någon som upptäckte att han kommer inte ihåg någonting mellan 1972 och 1975. Att det var helt blankt.
Så ja, men jag tror att jag har tänkt väldigt så här ibland när jag tänker, men kommer det här att bli intressant? För jag vet inte vad jag kommer ihåg. Men det kommer upp efterhand som man öppnar upp skåpdörrarna. Faktiskt. Så finns det ganska mycket där, hoppas jag. Men samtidigt så känner jag nu också liksom att jag är nästan panikslagen. För jag säger, varför har jag gett mig in på det här? Varför ska jag liksom släppa en bok som liksom andra ska läsa nu och få hemskt? Det är mycket värre på något sätt än att släppa musik faktiskt. Men ja, vi får se. Who's that gigolo on the street with his head? Vet du vad, Fredrik? Jag måste dra nu för att jag håller på att skriva en bok och den måste bli färdig någon gång det här året.
Nanne, lycka till med bokskrivandet. Fantastiskt tack. Kul att ha dig här. Tack snälla.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Tack.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Nanne Cherry är hemma hos Trage. No money man could win my love.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. You know it's never funny when your shoes want.